Hallå allesammans, kära fjärilar, och välkomna till Fjärilspodden denna veckan med mig, Sara, och Anna och Anneli. Välkomna!
Tackar, tackar.
Tackar.
Idag ska vi prata om kroppen som kompass, och vi hade lite försnack här innan, och det här är ju faktiskt någonting som vi känner är väldigt, väldigt rotat i oss och hur vi lever, och att vi verkligen leder med det här. Så att det kändes nästan som att det var... Ja, men man brukar säga så här att när man verkligen förkroppsligar någonting så kommer det av sig självt. Så att jag sa faktiskt det här behöver vi nog inte förbereda så mycket, för att det här är väldigt, väldigt... Det här är roten av det vi gör, helt enkelt. Men vi kastar oss rakt in i vad har vi på gång innan vi dyker in i avsnittet. Anneli, har du någonting på gång som du vill tipsa om?
Ja, jag har en kommande masterclass i oktober. Det är ju en liten bit fram. Jag hade igår ett öppet samtal med bjöd in kvinnor från Fjärilsvänner som var med och samtalade om ämnet people pleasing. Vi har såklart det kommande retreatet tillsammans. 25 till 28 september i Uppsala. Och sen har jag på gång en 28 dagars kurs för kanske attraherar mest de med fibromyalgi men också med annan liknande smärta. Där vi ska titta på vad fascia kan göra med kroppen under 28 dagar.
Spännande. Väldigt intressant vinkel. Du kommer dela mer information i Fjärilsvänner.
Absolut, absolut.
Tackar, tackar. Anna, har du någonting på gång?
Ja, jag är precis färdig Theory Provider.
Wow.
Ja, det känns jätteroligt och det har varit en fantastisk resa. Jag hade samtal med Simba igår och vi spelade in en podd just om det. Det blev så himla tydligt allt som har hänt. Det är verkligen en stor resa för allihopa. För jag känner inte bara i mig själv utan jag ser ju alla andra runt omkring. Och det var ju också det som gjorde att jag blev sugen på det här. Att prova. Och sen så har vi retreat i Uppsala. Det är det som står näst på schemat för mig. Just nu är jag i Thailand och jobbar med inredning i hus.
Och Anneli åker också till Thailand snart, så snart är vi alla på samma del av jordklotet.
Då ska vi se vad vi kan hitta på.
Jo. Ja, det blir spännande. Ja, vad har jag på gång? Jag hade en masterclass i fredags som heter Heaven in Human Form, som är alltså första delen i min lansering av mitt koncept av allting som jag gör, som heter Phoenix Rising. Och det är alltså introduktionen där i. Den kan man fortfarande signa upp sig på. Man kan gå till min Instagram. I min profil ska man signa upp sig. Den kommer ligga där som en gratis masterclass som man kan ladda ner och titta på. Och det handlar verkligen om det ämnet som vi pratar om idag, kroppen som kompass. Så vill man gå djupare i det här ämnet så kan man gå och kika på den masterclassen. Då gör jag lite praktiska övningar och guidar och ja, men leker runt lite i det där. Så att det är spännande. Men vi börjar hos dig, Anna. Hur har det här, alltså när vi pratade lite innan om med kroppen som kompass, vad är det som kommer upp för dig då? Och då hade du väldigt, det var väldigt, väldigt tydligt för dig.
Jo, därför att min kropp har visat mig många gånger genom livet vad det är, att det är någonting som inte stämmer, liksom. Men jag har inte förstått det förrän jag är vuxen att det är så det funkar för mig. För jag har trott att varje gång har det varit en tillfällighet. Men när mina föräldrar skilde sig när jag var 14 år till exempel, då tappade jag i princip hälften av mitt hår. Och vi var ju till läkare och de kunde inte hitta någonting. Ingen förstod någonting. Och sen när det började lugna ner sig, liksom att jag kände att det här kommer att fungera, då kom håret tillbaka. Det är liksom det nästan starkaste, viktigaste momentet i mitt liv. För i den åldern det var så känsligt. Och jag skulle snart börja gymnasiet liksom, och det var bara det som jag väntade på, att håret skulle komma tillbaka. Då fixade jag allting liksom. Och sen har min pappa, när han höll på att dö, då fick jag tandvärk så jag inte kunde äta, kunde inte dricka. Jag var till tandläkaren 4-5 gånger, de hittade ingenting. Till slut behövde jag inte betala. Och sen upprepades precis samma sak när min man fick covid. Och han blev så otroligt rädd i den här situationen. För det var ju, man gick ju ut med att det var medelålders män som skulle stryka med. Så att han blev ju väldigt berörd av det här och fick ångest och så. Och då fick jag också tandvärk. Då förstod jag, ha, det här är när jag liksom är på max och inte klarar mer. Då visar min kropp mig att nu behöver du göra någonting. Nu behöver du ta hand om dig själv liksom.
Sen hade du någonting ganska nyligen också.
Ja, jag har ju haft eksem i 1,5, 2 år ungefär. Och det började ju när jag började den här resan, när jag tillät mig själv att känna alla känslor och hur allting har varit liksom. För jag har inte tillåtit mig själv att gå med på det, utan jag har bara ställt mig över det och bara varit stark liksom. Och nu när har jag ju jobbat med det väldigt mycket, så att nu är det ju i princip helt borta. Inte helt och hållet, men nästan. Och ni minns ju när vi var på retreatet sist, när jag kände, förstår jag ju i efterhand, att jag var i en trygg miljö. Då kom det upp i hela ansiktet, svullna upp, och det fick liksom ett utrymme på något sätt att accelerera. Så min kropp är verkligen en tydlig kompass för mig.
Verkligen. Men hela den här situationen med eksemen var ju väldigt intressant med att följa, för du jobbade ju väldigt mycket med oss under den tiden, så vi hade ju mycket kontakt och vi såg verkligen hur det liksom flärade upp och hur det gick tillbaka och hur du jobbade igenom det och hur du hjälpte kroppen att processa det som den ville processa. Och det spelar egentligen ingen roll vad det är den vill processa, utan det är att kroppen har liksom låst in någonting på något sätt. Och när kroppen vill detoxa väldigt fort, då är huden ett av de starka, eller det är ju de största, ett av de största organen.
Ja, och det är ju också vår barriär utåt.
Ja.
Och under den här perioden så gick jag ju också till läkare, så jag fick ju kortison och alla möjliga grejer. Och då försvann det ju på en gång, men det kom ju tillbaks så fort jag slutade äta medicinen. Så att det var ju också ett bevis för mig att det hjälper inte. Det är någonting annat liksom.
Ja, otroligt spännande.
Mm.
Är det någonting du vill dela med det som är några av dina största insikter i hur du hanterade det eller hur du liksom, vad ska man säga, hur samarbetade du med kroppen för att komma igenom det?
Alltså jag försökte ju utifrån att dels använda medel som är naturligt, att inte tillföra några mer kemikalier och så, som är i alla salvor som man, även som man får in från sjukvården. Men sen också att liksom acceptera verkligen att, ja, det har inte varit så lätt för mig heller. Det är inte lätt för någon, men jag har inte accepterat att det har varit lite körigt för mig, utan jag har bara sagt att det var väl inte så farligt. Och på något sätt trott att fake it till you make it funkar i alla sammanhang, men det gör ju inte det. Och sen så har jag också hittat en djup inre styrka, att jag vet att jag kan hantera det här. För att ha eksem över hela kroppen så lång tid är inte roligt alla gånger. Men jag vet att jag klarar det, och att vi alla klarar så mycket mer än vad vi tror. Och acceptera liksom att se ut så där. För ibland så kom det åkte ju runt, precis som fibromyalgi gör. Bara det att det är på insidan liksom och utsidan. Så ibland var det ju hela ansiktet, och händerna var helt såriga någon gång. Det fanns inget mönster eller logik heller, utan det var bara att hänga med på det här. Och bara acceptera att, ja, men nu ser jag ut så här. Det spelar ingen roll. Men det från början var det jättejobbigt för mig.
Det tror jag hade varit jobbigt för många,
Ja.
just att det blir så påverkat, alltså med alltså utseendet
Ja.
är ju speciellt för oss. Alltså vad man än, liksom, hur man än vänder och vrider på det där, så när det väl händer,
Ja.
och just att det var så lång tid och att den här ovissheten, men utifrån så kändes det ju verkligen som en purge, liksom
Ja.
en jättepurge och liksom att saker och ting skulle hamna på rätt plats typ. Och
Mm.
vissa saker skulle liksom inte få vara med längre.
Nej.
Det här är, och att liksom att titta på det här, man får liksom dyka upp från en annan plats. Det känns
Och
naturligt.
ta plats att man
Ändå.
har en svårighet liksom inför andra människor och så. Och det här behöver jag och sådär. Men också just det här med utseendet, att verkligen känna sig ful. Det är ju också någonting som man behöver jobba med och acceptera. Och liksom, vad finns bakom det och vem är jag ändå liksom?
Exakt. Vem är jag egentligen, är det ju
Ja,
egentligen.
ja.
Därför att utseendet är ju verkligen bara liksom.
Det är bara en del av
Ja,
helheten.
precis. Ja, Anneli, vad känner du när vi pratar om detta? Vad är det som dyker upp för dig?
Det kommer upp en massa faktiskt. Dels så har jag ju också eksem som är ett av mina tydliga tecken. Inte lika mycket som Anna, men vi har ändå liksom haft stöd och styrka hos varandra i att förstå den här biten. För när mitt eksem blossar upp så kan det såklart bli på kroppen, men det blir också mycket i ansiktet, runt ögonen. Så det är också ett väldigt tydligt tecken på att nu händer det någonting som jag behöver liksom titta på. Vad är det som pågår? Men hela fibromyalgi-bakgrunden är ju en kompass som jag inte har lyssnat på. Och så har det blivit då den diagnosen eller den symptomen, eller hur man nu ska uttrycka det, med alla dessa. Alltså det är ju delvis lite eksem, det är ju smärtan och det är ju tröttheten, att lätt bli utbränd och hela den problematiken som hänger ihop med det. Så jag ser ju väldigt tydligt nu hur den har varit min kompass som jag inte har lyssnat på. Trots att den har talat till mig jättetydligt.
Vad var det den sa när du började lyssna?
Det blev sånt kraftigt motstånd i kroppen. Att börja lyssna på kroppen kändes ju först väldigt hårt och svårt. Men jag försökte sätta mig liksom lite utanför kroppen och titta på vad kommer vara svårast och tuffast. Är det att jag lyssnar på kompassen eller att jag fortsätter att inte lyssna? Alltså helt enkelt stänger av. Och då blev det lättare att förstå att jag måste lyssna på kroppen, även om det inte var lätta beslut alltid. Att gå vidare. Och mycket av det som vi har pratat om i andra poddar också då, att lita på processen. För det blir en trygghet i det, parallellt att jobba med alla saker som vi jobbar med, alla verktyg också. En annan kompass som jag haft, som jag inte har förstått tidigare också, som blev väldigt tydlig när jag var och jobbade med hos Sara och Simba i Chiang Mai, det är ju mitt vänstra öga. Jag tror du sa nu att man detoxar med kroppen med eksemet och så, men ögat också är ju också en station för att detoxa ut saker som ska komma ut. Och då pratar jag nog kanske inte så mycket om detoxa med kosten, utan att det kommer upp känslor som ska detoxas, som sorg och ilska, som var min del. När det fick utrymme hos er, alltså mitt öga och halva ansiktet. Nu låter ju inte det här så roligt att prata om, men det svällde ju upp totalt. Det var ju som en kraftig ögoninflammation. Så det var ju också ett väldigt tydlig kompass. Och det var ju, även när jag kom tillbaka till Sverige ett halvår, så var jag också, besökte vården här, för att jag liksom kände saker i ögat. Att det är trött och det värkte och det kunde dunka lite. Men det var ju inga fel på ögat. Och sen när jag började förstå att ögat har kontakt med levern, och jag hade ju jobbat mycket med att släppa fram de känslorna, så blev jag, då släppte också rädslan att det var något fel på ögat. Det fick liksom bara vara, lite som Anna beskriver med eksemet också, att det får bara vara för man förstår vad det handlar om. Och då blir ju också kroppen lugnare och kämpar emot de här symptomen, är min upplevelse i alla fall. Så jag kan fortfarande, precis som Anna beskriver med eksemet, också känna lite känningar i ögat ibland. Men då vet jag, ja men då behöver jag bara göra någonting mer, något mer grundande och ta hand om det som kommer upp. Och då blir det ju inte så stora symptom. Så kroppen är ju verkligen, lyssna, lyssna, så säger den en massa saker.
För båda de historierna som ni pratar om nu är ju delar av eran, för eran resa har ju varit nu i ungefär 3 år eller sådär, där det har ju, båda de här är ju det som har kommit upp under de här åren som ni har burit med er från det förflutna. Och det, kroppen fungerar ju så att, alltså vi är ett helt komplett system som är kapabla att navigera den här uppgiften som vi har här på jorden, även om det känns som att vi inte är kapabla till det, så är vi det egentligen. Och det är det som handlar om att man kommer ihåg vem man är. Och det är att komma tillbaka till den här linjeringen. Och symptomen som kommer upp, det är ju när kroppen har gått ganska långt. Och att det kanske dyker upp då som eksem eller olika, alltså det som ni pratar om nu är ju detoxsymptom. Men det är det ju när det dyker upp i vardagliga livet också. Det är att kroppen försöker trycka ut någonting. Eller göra en påmind om någonting. Så mycket smärta till exempel, det betyder att det är någon form av obalans. Det spelar ingen roll vad det är, om det är depression eller om det är smärta eller om det är liksom att man har väldigt ohälsosamma relationer eller att man piper precis. Alla de här olika sakerna är uttryck. Så att det kan vara fysiskt, det kan vara emotionellt, det kan vara i beteenden, det kan vara i handlingar, det kan vara i olika loopar och saker som vi drar till oss och attraherar och sådär. Det kan vara så många delar. Men det är till syvende och sist så är det alltid ett uttryck för kroppen i obalans. Och man brukar ju säga så här, om man lyssnar när kroppen viskar så behöver man inte liksom ta tag i den när kroppen skriker. Och det är där som man kan se att symptomen är när kroppen börjar skrika. Alltså när det då bryts ut ur huden, då har det gått ganska långt. Därför att då är det någonting som verkligen behöver processas. Och ja.
Ja. Jag tänker också på det som både Anna och jag beskriver mycket är ju, okej, det kan komma symptom nu, men det här är ju saker som var för något år sedan. Så nu blir det precis det, så det som du säger Sara, att nu lyssnar man ju när kroppen viskar. Så då blir det inte några så här kraftiga detoxsymptom eller ja, i form av smärtor eller vad det nu kan vara för någonting. Utan nu lyssnar man på en gång och det blir, även om, alltså då skriker kroppen på en gång. Man lyssnar och så skriker den och säger nej, 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 det där vill jag inte göra, det där kan jag inte göra, jag måste göra på det här sättet. Trots att det samtidigt kanske är ett svårt beslut. Där man ser en massa motstånd. Motstånd som kan handla om, nej men det där har jag inte tid med, det där kan jag inte, det där orkar jag inte, det där har jag inte ekonomiska resurser till. Så säger kroppen så tydligt till att, men du måste ta den här vägen, den här stigen ändå. Det blir så himla tydligt. Och då upplever jag i alla fall att jag undviker de här symptomen som vi pratade om. Och min smärta kommer inte tillbaka heller för att jag tar hand om det som kommer till kroppen på en gång.
Alltså det som vi gör när vi lever den här självläkande livsstilen, det är ju att vi aktiverar kroppens självläkande mekanismer på olika sätt och vi gör olika övningar och practices och metoder och alla saker så att vi liksom drar igång det här i kroppen. Och då börjar kroppen att ta hand om och processa själv. Och det är ju det som den är till för, men på grund av livsstilen och massa olika saker i dagens liksom, samhälle vi lever så är vi är väldigt avstängda, vi har inte samma emotionella intelligens, vi har inte kontakt med oss själva, vi har inte kunskapen och det är massa olika anledningar till detta. Men det vi egentligen ska göra är ju att lyssna på kroppen hela tiden. Och precis som du säger, Anneli, att de här, de flesta symptom, även de fysiska, är resultat av oprocessad stress och oprocessade känslor. Så när man går till känslan direkt, då går man till roten. Så då finns det ingen energi som behöver ta vägen någon annanstans. Så när man kommer i kontakt med kroppen i början, då kommer man höra liksom, alltså jag brukar nämna det vid att kroppen är som en radio och när man väl kommer tillbaka dit så är det liksom hur många röster som helst, det är som att alla kanaler är på samtidigt. Och kroppen har hur mycket som helst att säga. Det här är inte bra, jag vill inte det här. Och liksom de här grejerna kan vi inte hålla på med länge, vi behöver processa det här. Så i början får man väldigt mycket resultat för att det finns mycket liksom, att jobba med. Så att det som är fint med den här självläkande resan är att det händer mycket i början. Och sen behöver man gå djupare och djupare in. Och sen så lever man sitt liv och så börjar kroppen liksom systematiskt ta upp saker. Som först kommer upp som kan vara ett motstånd. Nej, jag vill inte göra det här. Och så tittar man, okej, varför inte då? Och då börjar man titta djupare och då kan det komma upp en känsla som oftast har med en annan känsla att göra. Så att det blir som det motståndet man springer på i vardagen. Och det är därför man säger att livet är din spegel, alla du träffar är din lärare. Vad betyder det? Jo, därför att där du springer på motstånd eller känsla av att nej, det här vill jag inte göra. Det finns information där. Och där kan vara en ingång och då börjar man leta. Och så om man börjar göra saker annorlunda i den situationen, då har inte energi, då går inte energin till samma gamla vanliga sätt. Utan då börjar man känna den och då får man ta hand om den. Så det är lite sådär att man får liksom, man har alla pärlorna i en hög eller legot är liksom i en stor låda och så behöver man liksom sortera ut dem lite. Men när man gör det, då slutar också kroppen skapa alla de här symptomen hela tiden. Därför att man inte sopar dem under mattan eller sopar in dem i olika delar. Sopar ner dem i levern.
Det är som när man städar hemma liksom. Det blir lugnt och skönt. Istället för att man vet inte vad grejerna är och det är bara kaos liksom.
Exakt. Exakt. Men vad skulle ni säga är det som har hjälpt er mest på resan? Vad är det som gjorde liksom att ni hittade? För mig handlar det om att man liksom, det är precis som att man lär sig, det är som att du börjar spela ett nytt spel eller att det är någonting du ska lära dig som bara har liksom, det är lite många olika grejer som man behöver få koll på, men när man väl gör det så det är en skill att lära sig. Och sen är det inte mycket mer. Alltså man bara, okej, okay, ah, det är så här det fattar. Okej, jag lär mig, okej. Okay. Men sen så är det ju vissa grejer som funkar bättre än andra. Anna, vad är liksom, om du blickar tillbaka, hur lyckades du göra kroppen till din kompass?
Men för mig så är det faktiskt hur Simba och du har tagit emot det jag har berättat. Det har gjort att jag har blivit trygg och att jag förstår att man kan berätta de här sakerna som man egentligen inte vill att någon ska veta. Och då när jag gör det nu hela tiden så lägger det sig ju inte i celler och liksom bäddas in utan det bara finns där hela tiden. Och det har varit en jätte jätteviktig början för mig. För då blev inte det något läskigt sen. Sen de andra grejerna, att man har disciplin att göra de metoderna som ni har föreslagit och som ni har lärt oss och som vi har provat. Det gör ju att man får en annan kemi i kroppen och kan känna ett lugn liksom och se vad man vill göra, vad man har för längtan, vad man har för drömmar. För det ser man ju inte när man är uppe i varv liksom. Eller att man känner sig otrygg med egentligen hur ser folk på mig och är jag inte konstig ändå när jag har allt det här liksom inom mig. Men om man släpper på det så kan det bli ett rent bord, en palett som man kan börja bygga sitt liv som man vill ha det liksom.
Exakt så. Jag pratar ju mycket om att liksom, man har sin sanning, alltså sin sanna sanning, inte sin itutade sanning eller sin liksom inprogrammerade sanning från, som man har fått från man har vuxit upp, utan sin riktiga sanning. Och att man har förmåga att ta emot den och att den presenteras in liksom, okej, jag har den här sanningen och hur kommer den in i mig och hur kan jag applicera den på min värld? Och sen hur kan jag uttrycka den sanningen och vara den sanningen och leva den sanningen i allt jag gör? Inte bara mina interaktioner med andra människor kanske, utan hur jag uttrycker mig i hur jag klär mig, hur jag pratar, alltså det jag skapar är ju ett uttryck. Och sen hur kan jag dela den fritt, ta emot, hur kan jag dela till världen och kan jag ta emot fritt från världen? Och kan jag vandra i den sanningen i min styrka? Kan jag verkligen skapa mitt liv från det? Och liksom kreationen och så ens att man blir, att man vet vem man är, typ. Och när man linjerar det så finns det liksom ett fullt uttryck i kroppen. Så väldigt, väldigt mycket av de problemen som vi går omkring och bär på är att vi inte lever som de vi är meningen att vi ska leva. Därför att det skapar så mycket känslor på insidan. Därför att när kroppen inte lever i frihet så blir vi begränsade och då skapas det tryck i nervsystemet. Och sen så händer det massa, på grund av det här också då, så händer det massa saker i våra liv som ger oss, det är som att man är lite kantstött.
Ja.
Alltså att man får liksom olika imprints av olika saker, för att livet är inte bara dans på rosor. Och om kroppen inte har en förmåga att processa det i stunden så börjar man bära med sig det. Och då börjar den här perfekta liksom radiostationen som man egentligen är. Vi är födda, speciellt kvinnor, vi är liksom födda till att vara uppkopplade och vara helt liksom linjerade och leva helt fritt i den energin. Så att när man är liksom begränsad och kanske känner sig lite hård och kanske känner sig lite kantstött och sådär, då är man inte i sitt, och då lever man inte fullt, därför att du är inte liksom, och det är därför jag kallar det för Phoenix Rising, för att man behöver liksom kunna ta plats och ställa sig upp och liksom våga vara den man är i allt, i vått och torrt på något sätt. Men det är så mycket judgment och det är så mycket liksom projections från omgivningen och folk som tycker och alltså, så man liksom man vågar inte vara sig själv på något sätt.
Nej, det är precis det du beskriver nu som jag upplever, för jag känner att jag har varit vingklippt. Att jag har blivit itutad att man kan inte vara ärlig, till exempel. För ärlig, för att det klarar inte människor av.
Mm.
Och man kan inte ändra sig, man kan inte vara spontan, då är man inte seriös. Så liksom min personlighet har varit så här, var ska jag vara någonstans liksom? Mm. Men nu förstår jag att alla de delarna är precis det som jag vill vara själv. Det är så jag vill bli bemött av andra. För ärlighet är ju det vi vill ha om man är god. Om man är dum så är det ju inte så kul. Men jag vet ju att jag är god. Och då kan... Det är det jag blev attraherad av från första stund. Att jag vet att du kommer säga sanningen till mig. Och det är jätteviktigt. Jag behöver inte gissa, jag vet att du kommer göra det. Och jag är också så. Och nu vet jag att jag kan också få vara så. Det är helt fantastiskt. Jag har ingenting att dölja, för jag vet att jag... är ärlig och att jag vill människor väl och att jag är entusiastisk och spontan och så här. Det är jättebra. Det är jättekul. Jag vill att jag får vara sån. Jag vet att jag får vara den nu. Och jag tycker om det hos andra människor jättemycket.
Men det är ju den friheten när vi vågar vara de vi är. Det är ju då vi också lever i våran sanning och vi kommer från den här glädjen som är vårt naturliga stadie. Det är ju, sen så är vi ju balanserade. När vi kliver av liksom karusellen med allt drama och allt kalabalik och liksom när man börjar se de här sakerna och man inte börjar utsätta sig själv för den här emotionella liksom cirkusen hela tiden som skapar det här dramat hela tiden, för det drar igång hela systemet och alla organen. Så man bara skapar mer och mer som man behöver processa. Men
Precis.
när vi är fria från det, då är vi ju i frihet och då
Ja.
kommer det ett annat uttryck. Och det
Precis, det där är en jätteviktig poäng. För att om jag är i drama, då blir inte jag en bra person. Och jag ska heller inte vara där. Så jag bara backar från det i allra största möjliga mån. För
Och
man
sen...
måste plötsligt försvara sig och hålla på. Det är inte därför vi är här. Ska inte behöva göra det.
Nej. Men vi behöver göra det när vi behöver göra det.
Ja, absolut.
Så det är ju det här med huden handlar ju också om, det är precis som du säger, den här bryggan och vad var det du kallade det?
Barriär.
Barriären. Och det har väldigt mycket med people pleasing att göra. Så att när man slutar vika sig för omgivningen och man börjar stå upp för sig själv, och vi pratar ju väldigt mycket i de grupperna som ni är med oss, så pratar vi väldigt mycket om det här med offer och förövare och att man går in i sin offerkofta och man går in i förövaren och man straffar sig själv för att man har gjort fel och man tycker synd om sig själv för att någon annan har gjort fel och så är man i den här liksom never ending story. Men den känslomässiga friheten som vi pratar om, det är ju när man kommer ovanför det och man förstår att det finns inget offer, det finns inget förövare, därför att det är delar av samma dans. Därför att sekunden som offret blir offer, då blir offret förövare, därför att då anklagar den någon annan. Även om det är rätt så är det en känsla. Det jag pratar om, det är inte rätt och fel och att man får lov att göra saker mot varandra. Utan det är den känslomässiga reaktionen och det känslomässiga som spelar ut sig. Och det handlar heller inte om att man inte ska processa det man är med om man är liksom, blir utsatt för någonting. Men storyn man skapar om att jag är ett offer, det skapar en information på cellnivå att vi bara ska kollapsa. Men går vi över till andra delen så är det ju också, alltså att om man är väldigt mycket, om man har varit väldigt mycket i det ena så kan man behöva gå över till det andra för att balansera ut det. Och ofta så har man väldigt svårt för att gå in och vara the villain, alltså vara förövaren. Men det är också någonting som man behöver bli vän med, därför att vi har varit båda så många gånger. Och man har lättare att gå in i något eller det andra. Så allting handlar om den känslomässiga reaktionen man skapar på insidan. Så kan man kliva bort från det och kliva över det, då hamnar man i en annan position. Och då finns det frihet. Men det är ju det här som du säger, att jag är inte med i det till den så mycket man kan. Men när man behöver stå upp för sig själv, då behöver man göra det. Och om man har backat väldigt mycket över livet, då kan det vara så att man behöver gå fram och göra en statement. Och det kände jag hände lite med dig när du fick dina eksem, att du började ställa dig upp. Du började, för jag menar, du är lång och du är ståtlig och du har en väldigt stark karisma. Men att våga kliva in i den 100% är också svårt.
Att ta för mycket plats.
Ta för mycket plats. Vara för någonting. Och att man då behöver dimma sig. Och det var det jag kände hände väldigt mycket med dig, att du kunde liksom inte leva ut i all din prakt. Så att det var väldigt spännande att se. Och då är det, då kan man behöva gå in i det där, och när man börjar ta plats så kan det vara så att andra människor projicerar sin viktim på någon annan och då säger att det är på grund av vissa saker. Att man, bara för att man gör det, så att det är det här att det kommer alltid trigga någon. Det kommer alltid, det är liksom, det är det här, det är en sörja av grejer som man aldrig kan lyckas med.
En insikt som jag håller på med precis nu, det är att jag kan bli upprörd när någon annan blir triggad. Men då blir jag triggad på att de blir triggade. Men bara man liksom fattar den grejen, så, men gud, låt det bara vara istället.
Ja. Anneli, är det något som kommer upp för dig?
Ja, det har poppat en hel del här måste jag säga. Det är bara som en motorväg så kommer en massa saker. Men om jag ska ta det från början så kände jag lite lika som Anna faktiskt, att göra förändringen handlade också för mig att hitta en trygg plats, trygga personer. Och det har ju till stor del varit Sara, Simba och Anna som vän. Det finns andra personer också, men det är det som kommer till mig. Där jag har vågat ta plats, börja våga uttrycka vad jag känner. Och inte bara våga, för jag tror inte jag innan tidigare har ens har vetat vad det är jag vill uttrycka. Och då tänker jag att det har skett parallellt med att jag har jobbat med olika metoder, där metoderna stärker upp mentalt och emotionellt, eller lyfter fram de emotionella känslorna, gör en starkare mentalt, fysiskt, börjar lyssna mer på kroppen och sätter trygga spacet, något som vägleder en genom processen. För det tyckte jag nog kanske var det svåraste i början, när jag bestämde mig, att jag inte visste vad jag vill uttrycka. För det var så djupt nedtryckt, alla känslor. Så att det har tagit lite tid, den processen, men när det sen väl börjar komma upp, då har det ju rullat på fortare. Och det var någonting jag tänkte på där också som kom till mig. Och processen, jo, men att släppa på people pleasing i den här delen, det är inte bara man bestämmer sig för att släppa på saker, utan det är ju något som sker successivt när man blir vägledd och man börjar jobba med de här bitarna. Den processen har nog varit jätteviktig, viktigare än vad jag har förstått. Det börjar liksom komma till mig nu att det är det som har varit ett stort hinder för mig att vara mig själv, växa och utvecklas. Så steg för steg. Och jag brukar skratta lite inombords också ibland också, för att de som är i ens närhet, nära relationer, får ju ta del av den här biten som en trygghet, någonting som är positivt. Men det är inte lätt alltid för den som är i närheten, för helt plötsligt så är man någon som tar plats, säger ifrån, uttrycker sina tankar, känslor. Och då kan det ju ibland uppfattas som att jag har blivit lite obekväm för folk runt omkring en.
Och
Ja.
vilken roll får du då? Är det offer eller förövare?
Då är jag ju förövare.
Förövare. Så att
Ja.
det är det här jag menar, att
Ja.
när man slutar med people pleasing, därför att när man people pleasar väldigt mycket så är det den här barriären som blir bruten om och om igen. Och det som händer då automatiskt i systemet är att nervsystemet blir aktiverat. Och om man inte uttrycker det då och bara trycker ner, trycker ner, trycker ner, så byggs det här trycket upp. Och när man då sen bestämmer sig för att nu ska jag sluta people-pleasa och man börjar liksom sätta upp gränser och säga vad man tycker, det kommer ju ut liksom hur som helst. Och den här ilskan då som man liksom öppnade lite, 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 alltså för när sanningen ska fram, då får ju ilskan också samma utrymme. Så att när sanningen kommer så kommer det liksom något annat med, åh herregud, vad hände här? Så helt plötsligt så, jag har ju coachat hur mycket folk som helst genom det här och de flesta går ju igenom en bit som är, jag vill bara bita huvudet av alla liksom. Och det blir svårt att kontrollera, men helt plötsligt då börjar man ju sätta ner foten och då går man direkt från victim och bara kastar sig över in i förövarrollen.
Jag
Även fast
ser
man
det
inte ens vill eller förstår, utan det bara blir så därför att man, kontrasten mot den du har varit gör att du blir en förövare. Men det betyder inte att du är en förövare. Men det kan
Nej.
vara så som omgivningen uppfattar dig för att kontrasten är så stor och för att det liksom, man börjar kämpa med, liksom, vifta med olika saker och det kommer, alltså man måste ju lära sig.
Och när vi pratar om det här nu så tänker jag att det här är nog min tydligaste resa i nervsystemet, där jag verkligen kan se olika, nästan datum på när det händer olika saker i nervsystemet. Att först people-pleasa, vara väldigt djupt i blåzon med en avstängdhet. Och sen när man vaknar till så kan jag nästan säga på dagen när jag liksom gick in i rödzon och bara exploderade. Och sen så kan det komma sådana explosioner lite då och då som du beskriver när man ska börja uttrycka sig. Men sen när det liksom lägger sig, när man får alla verktyg och man blir mer och mer grundad, hur jag sen kan uttrycka mina känslor och mina önskemål mer från en grundad plats, från den gröna zonen. Så att det också tas emot på ett annat sätt hos den som man vill förmedla någonting till. Så det var en jättetydlig resa i nervsystemet. Och det här har ju inte skett under några dagar, men jag vet ju absolut när jag kom in i röd zon för första gången så tydligt. Och bara, jag blev nästan rädd för mig själv och bara kände, vad händer? Och blev säkert skrämmande för den som blev attackerad också. Ja.
Ja, men vi såg ju dig gå igenom de här faserna och det var ju så mäktigt att se och framförallt så är det ju så mäktigt att se hur du har landat i en helt annan plats. Och jag menar med båda er, det är ju en helt enorm förändring verkligen. Det är så coolt att se.
Tack så jättemycket.
Ja, men det måste ni ju få från er omgivning också, tänker jag.
Ja,
Alltså, det är ju
det
helt
får
nya
vi.
människor på 3 år.
Man blir lite förvånad själv också, för det är ju den här känslan som man kan, när man tänker tillbaka på hur saker och ting kändes, till exempel att sitta i en podd så här och prata. Det tyckte jag var lite jobbigt, eller lite nervös här. Nu tycker jag bara att det är roligt. För jag vet att jag har svaren här i. Och om jag säger någonting fel så kan jag bara säga så här, det var inte så jag menade, det blev fel nu. Det är inte större än så, liksom. Men sen tycker jag en annan grej också som är stor, det är att både Anneli och jag har dragit ner på tempot väldigt mycket i våra liv. För förut var det för mig liksom så här att ja, men nu har jag 2 timmar kvar, då kan jag ju plocka in någonting där. Och liksom att det var fullt i schemat hela tiden för att livet skulle ha mycket innehåll. Men man upplever ju inte sakerna på samma sätt när man gör så, utan nu kan det bara vara liksom. Så när folk frågar sig, vad har du gjort idag då? Inte ett skit kan jag säga då ibland. Bara för att det är så himla härligt att se reaktionen. För så får man inte säga. Man måste göra saker. Men när man inte gör någonting, då är man med sig själv. Och det är också en aktivitet.
Nej, men det handlar om självvärde, alltså att man gör saker, alltså allting handlar ju, alltså du går till tandläkaren och då får du godis och så gör du det, då får du det, är du sjuk, då får du glass. Alltså att när du vinner något och gör bra ifrån dig, då blir du belönad, nu ska vi gå ut och fira. Alltså det är hela tiden det här att man får någonting när man gör någonting. Och det stämmer ju för att det är ju inte det här att man blir dömd av någon, utan mina handlingar får konsekvenser och det är så jag lär mig världen. Men ja, det är ju liksom väldigt, väldigt spännande.
Men som i Annelies liv som lärare, vilken skillnad var det?
Ja.
svaret och att man inte får någon bekräftelse någon gång, inte, det märks inte vad man gör och så här. Nu är det liksom väldigt tätt inpå att man ser resultatet av det man gör i ditt liv när du jobbar så här. Jätteskillnad.
Ja, absolut. Jag kan nog inte ens sätta ord på det faktiskt.
Nej.
Det var roligt för när jag fick upp bilden av när du gick in i rödzon, då var det väldigt tydligt att du var kvar som lärare. För jag minns att du var, det var jag, när jag tänker på din rödzon, då ser jag dig som lärare. Och sen så bestämde du dig för att kroppen sa nej.
Ja, det var ju också en sån dag när jag lyssnade på kroppen jättemycket. När jag hade börjat på en ny arbetsplats och bara kände, nej, det här går inte.
Nej, det kommer
Och
jag
jag
ihåg.
visste att, och precis som jag nämnde tidigare då, att det var ju inte ett lätt beslut, för jag visste att det skulle betyda att jag gick från en fast inkomst till någonting väldigt osäkert. Men kroppen sa så tydligt att du har inget val.
Nej.
Och jag har under den här veckan varit med om liknande situationer där jag blir pressad i att ta obekväma beslut. Där det lättaste just för stunden skulle vara att bara säga okej, okay, därför att jag behöver till exempel den ekonomiska resursen. Men kroppen bara säger nej, det går inte. Och då bara får jag lita på att det kommer att komma ut något gott av det. Att det är någon ny dörr som kommer öppnas som gör att det är till något bättre. Så.
Men det är spännande det där med kroppen som kompass, därför att det är på alla nivåer. Alltså kroppen som kompass, det här som Anna sa, att tidigare visste jag inte vad jag skulle säga i en podcast, men nu så litar jag på att det jag ska säga, det kommer. Och det handlar ju om att man är connectad. Alla de här grejerna pratar jag om i min masterclass, men det handlar om att du är connectad till din egen sanning, du har tillgång till den. Och när man då är, när man har sänkt tempot och då är i kontakt med kroppen, då behöver man inte oroa sig för det. Men om man är långt ifrån kontakten med kroppen och den här radion som jag, alltså kontakten är inte ens isatt, då har man inte det. Och då är sinnet det enda liksom verktyget vi har. Att försöka komma på och försöka låta smart och säga bra grejer. Men egentligen så är det den här att vi är connectade och att vi co-createar hela tiden. För det är ju det här att kreation är livet och att kreation är allting som vi någonsin vill ha. Och att när vi då connectar med kroppen så aktiveras det här. Det blir tillgängligt för oss. Automatiskt. Och
Och det
det
blir ju också rätt i stunden. För när man planerar, håller på att ta reda på saker, ja men det stämde ju då, det stämmer ju inte nu längre.
Nej.
Idag. Så
Exakt.
man spar ju också väldigt mycket tid.
Otroligt mycket tid.
Ja.
Att inte
Och
behöva.
också när man planerar, då gör man ju det bara utifrån sig själv. Men nu är ju ni två här, då blir det ju helt annat. Då följer jag ju er, inte bara min plan. Så.
Så jag menar, vi sätter ju ämnet och vi gör en beskrivning och sen så följer vi det som sägs. Vi vet ungefär vad det är vi vill säga, men hur vi säger det och vem som säger det och vilken dynamik och hur vi dansar med varann och hur vi bjuder in och varann. I början pratade Anna och jag lite mer och sen kom Anneli in och liksom det här flowet, vi låter liksom flowet hända bara. Och när man kan vara i the flow of life så blir det det här som jag kallar för playing with creation. Det blir att du kan börja liksom skapa i stunden för att du ser vad som är tillgängligt, vad finns, vad vill jag göra, vart går energin? Så att det här att jobba med kroppen som kompass, det är på liksom alla nivåer. Jag vet hur jag känner. Alltså att jag kan förstå det som händer på insidan och faktiskt översätta det till. Alltså vi har en sanning och hur översätter jag det till min? Och hur kan jag uttrycka den? Så det är ju det här, hur tar jag emot den? Hur omvandlar jag den till min egen? Hur uttrycker jag den? Men även att om det är någonting att, åh, liksom, jag har någonting på kroppen som känns annorlunda. Det här är inte som vanligt. Då är det kroppen som talar om för en att kanske ska kolla upp det här. För det här känns annorlunda än vanligt. Eller om jag går in i ett rum eller som Simba och jag, om vi ska göra ett samarbete med någon så åker vi och träffar dem. Då vet vi direkt om vi vill göra det. Eftersom kroppen säger det. Jag mår bra i det här sammanhanget. Wow, kreativiteten flödade. Det kändes bra. Vi har liksom samma värderingar. Allting öppnas upp bara. Men vi har också suttit i möten där som har varit helt outrageous konstiga. Och båda har liksom känt oss helt så här. Och det är en jättetydlig. Men om vi har massor från det förflutna kvar i kroppen, då blir liksom den här signalen infiltrerad. Då är det som att du försöker spela en, du vet när du försöker spela en låt och så är det någon annan som liksom höjer musiken liksom på sin kanal istället. Och så är det någon annan som spelar och någon annan. Det är ju den här att allting spelar på en gång och man förstår inte. Så man behöver liksom gå in och reda ut lite. Och sen så blir kroppen din absolut bästa kompis någonsin. Därför att det finns ingen annan som är lika sann mot dig själv. Som alltid pratar sanning. Alltså det finns väldigt få andra människor som du vet att så är det. Kroppen är den sista som lämnar dig. Den kommer alltid, vad du ändå har gjort, så finns det inget dömande. Du kan alltid bli förlåten och du kan vända bladet i samma sekund som du liksom inser, wow, och kroppen förlåter dig med en gång. Och bara börjar läka. Så fort man börjar liksom tweaka lite på olika grejer så ger kroppen svarar direkt. Om det inte är för sent.
Kreativiteten finns ju också där det är öppet allting. Om man börjar sätta regler och scheman och planer och grejer, då finns det ju inte så mycket att lira med. Men om allt är öppet så är ju allt möjligt.
Och
Så
det är
att
det
det
som
som vi har lärt oss egentligen med att vi ska planera och förbereda så mycket så, det är ju inte så bra egentligen. Men det kräver ju lite mod och lite att man börjar lite mjukt och ser att ja, men det här funkar faktiskt för mig. Och sen så kan man utvidga det och då blir det ett helt fantastiskt sätt att jobba på.
Alltså den delen är ju den feminina delen som är liksom helt öppen och liksom kreativiteten flödar. Och sen så har man ju den maskulina delen som är mer stolpig och struktur som kan skapa liksom en container runt kreativiteten. Det kan vara, jag behöver vara klar om 2 veckor. Det får inte kosta mer än så här. Alltså det är maskulina strukturer. Men inuti det så finns det inga regler. Så att man kan liksom medvetet skapa små, på torsdag ska jag vara kreativ? Det kanske man inte är. Men man kan försöka. Och sen så finns det ju sätt att sätta igång kreativiteten. Att man kan bestämma på torsdag, då är hela, jag har sådana dagar när jag ska kreera mycket, då sätter jag av hela dagen. Därför att jag kan inte ha en timme kreation. Och
Nej.
så att jag har hela dagen och då är det så här, då finns det inget som hindrar mig. Då kan jag göra ingenting i flera timmar och sen kommer det och sen så, woff, säger det, så får jag gjort alltihopa. Men att jag sätter av tiden för kreativiteten, det är min struktur. Men då är det en struktur. Då är det sambandet mellan det feminina och det maskulina.
Precis, båda behövs ju, annars så blir det bara prat. Kanske, och tankar. Det behöver genomföras också.
Exakt. Ja, spännande, spännande. Då har vi snackat bort en timme till här.
Det gick fint.
Gick så bra. Vill man utforska det här så har vi ju ett retreat. Känslomässig frihet. Då är det här vi jobbar med. Det är verkligen roten i det vi gör. Det är att kroppen är din kompass. Så man kan vara med på plats. I Uppsala finns fortfarande ett fåtal platser kvar. Och så kan man även vara med online. Så det är 4 dagar fullsmäckade med olika erfarenheter, olika övningar, olika. Alltså det är massor med sessioner och sammanhang och samband och trygghet och öppenhet. Och så följer vi kroppen och ser vad som händer. Så Simba och jag och Anneli och Anna finns för er hela de 4 dagarna. 25, 26, 27, 28. Så det går fortfarande att anmäla sig om man vill.
Om man tycker det kommer bli jättespännande.
Ja, det kommer bli väldigt, väldigt spännande. På väldigt många plan. Har ni något mer ni skulle vilja tillägga innan vi säger farväl till gänget?
Nej, jag känner mig nöjd. Tack för idag vill jag säga.
Lyssna på kroppen. När den viskar.
Bra.
Hela livet förändras om man gör det. Det är det som har förändrat mitt liv mest. Att jag har kommit tillbaka till kroppen. Det är liksom det som är roten av hela arbetet.
Bli team med kroppen. Älska kroppen.
Ja. Om ni inte är medlemmar i vår Facebookgrupp Fjällsvänner ännu, tassa över till Fejan och hitta oss där. Ja, det var det. Om ni är sugna på min masterclass kan ni hitta den på min Instagram. Sara Marie Spirit finns också i gruppen. Om man letar finns nog lite längre ner i gruppen. Eller skicka mig DM så skickar jag länken. Ja, det var det. Tack för idag.
Ja, så mycket. Tack, tack.
Då ses vi nästa vecka. Hej så länge.